Vi ska se vad vi har att göra med här. Vi ska se. Hej och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans för Arsenal-fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig som vanligt i dessa håll avståndstider via Skype, Oskar Axelsson. Hallå Oskar!
Hej Filip!
Hej, hej, hej! Hur är läget?
Det är bara fint.
Fint.
Hur
fint,
är det med
fint.
Dig?
Det är bra. Jag är lite svettig, jag är lite varm. Jag har, så här är det, jag har varit gräsänkling som det heter, lite snyggt, i typ en och en halv vecka.
Yes.
Och sen kommer min sambo hem lite oannonserat, eller inte jätteoannonserat men lite så, imorgon. Och för att fatta mig kort så I let myself go på hemmafronten, så det var skitigt och stökigt som fan. Så jag har storstädat nu innan vi spela in. Så jag är lite så här, du vet. Då kan man bli lite varm. De springer fram och tillbaka med dammsugan och dammvippan och allt vad det är.
Ja, då får vi se om det blir godkänt imorgon när din sambo kommer hem då. Förhoppningsvis.
Vad sa du?
Då får vi se om det blir godkänt imorgon när din sambo kommer hem.
Ja, det får vi hoppas. Det får vi hoppas. Du, dagens avsnitt idag, det är ju inte bara du och jag som ska köta, utan vi har ju lite stor besök, eller ja, stor gäst. Vill
Precis.
Du berätta mer?
Ja, idag ska vi välkomna en gäst tillbaka som senast gjorde sitt enda framträdande i podcasten den 30 augusti 2017. Det var då det släppte avsnittet i alla fall.
Ja. Jag tror vi spelade in samma dag. Jag vet ju vem vi pratar om och vi spelade in samma dag, vill jag minnas.
Yes, så det är nästan 3 år sedan och vi är den stora glädjen att välkomna tillbaka Frida Fagerlund från Sportbladet. Sportbladets London-korrespondent.
Just det.
Det var hon inte på den tiden, 2017 var hon inte London-korrespondent.
Nej, det var hon inte. Jag kommer ihåg 2017... Vi ska prata mer om det här med henne om en stund när vi släpper in henne i samtalet. Men jag kommer ihåg då, vi var ganska tidiga på att haka på. Alltså nu har hon ju blivit ganska stor journalist och sådär. Londons korrespondent, så hon är med i Silly-podden och Sportsbladet Premier League-podcast och sådär. Så där. Men då var vi ganska tidiga på att få med henne. Det var liksom relativt tidigt efter hon slog igenom. I
var det hennes debutsäsongen i Premier League-podden var 2017, va?
Ja, men det var det. Det var det i så fall. Ja, så det ska bli kul att höra vad hon har att säga om Arsenal och fotboll och kanske lite annat. Vi får se.
Ja, dagen till ära så är det ju 2 veckor till Project Restart drar igång också.
Du, det har du fan mig rätt i. Jesus Christ. Har du ställt in ölen på kylning?
Jajamän.
Du har det, fan. Det har inte jag gjort.
Nej, det har jag nog faktiskt inte heller gjort.
Vilken besvikelse vi båda två är.
Ja, de hinner nog att kyla ner sig om vi ställer in dem efter podcasten.
Ja, det har du rätt i.
Men jag tyckte som någon skrev förut, det är 2 veckor kvar till starten. När är det dags att börja oroa sig för Mustafi versus Agüero? Det tyckte jag var en bra sammanfattning.
Ja, det är frågan. Ja, det är frågan för. Man vet ju, alltså nu är det ju glädje att det drar igång igen. Men man vet ju att när det börjar komma närmare, då kommer den här glädjen sakta men säkert förvandlas till mer och mer ångest. När man blir så här påminnad att just det, det är det här jag ska dras med nu i resten av säsongen. Men det ska bli kul ändå. Nu ska vi inte vara negativa. Det ska bli skoj. Det ska bli spännande.
Vi får ju en sommar med fotboll. Det är dumt att klaga på.
Ja, det är det nu när en sån här sommar när liksom i dessa tider som man så ofta slänger ut sig när det inte finns så mycket annat att göra och så, då är det ju fan, då är det ju perfekt.
Ja, men ska vi nöja oss där och ta en liten break och sen släpper vi in Frida Fagerlund?
Det gör vi, det gör vi. Så vi tar en kort paus och så när vi kommer tillbaka så har vi förhoppningsvis Frida Fagerlund med oss på tråden. Då har vi med oss över Skype då the one and only Frida Fagerlund. Hej Frida!
Hej, hej!
Hur är det läget med dig?
Jo tack, det är bara fint. Känner inte riktigt att jag kan klaga trots inställt EM och OS. Jag mår bra, absolut.
Gött, gött, gött. Välkomna tillbaka, eller välkommen tillbaka till podden också. Du var ju gäst i den här podden och nu får du ju, du kan ju bara säga att du minns här. Även om du inte minns så är det bara blå och ljuga. Du var ju gäst i podden här för, vad sa vi Oskar, 3 år sedan ungefär.
Ja, 2017 08:30, så 30 augusti 2017.
Ja, nej men jag minns faktiskt detta. Jag minns inte alls vad vi pratade om överhuvudtaget. Men jag kan minnas var jag satt någonstans till och med och spelade in. Ja, så att jo, det gör jag faktiskt. Det, och det är helt ärligt.
Okej, okay, ja, snyggt. Snyggt. Oskar, vi behöver ju inte prata vad vi, eller säga vad vi pratar om.
Jag kan fylla i med att det var, jag faktiskt lyssnade på det avsnittet idag. Det var lite komiskt att lyssna på det så här 3 år efteråt. Jag hade inte så där, jag kommer inte riktigt ihåg vad, det tog en stund att leta upp det, hittade det. Och sen någon minut innan jag konstaterade att aha, de pratar om den här matchen som jag var på Anfield när Arsenal förlorade med 4-0 när Oxlade Chamberlain gjorde sin sista match i Arsenal. Jaha, det var det de pratade om. Men det var lättare att lyssna på nu än vad det var för 3 år sedan.
Alltså så här, man har ju gått igenom en hel del sedan de 3 åren. För 3 år sedan så tänkte man så här, det blir inte sämre än så här. This is all time low. Och så nu sitter man och är nia i tabellen och bara, ja hopp, this is fine.
Ja, men precis. Alltså, man kan ju förstå varför Sir Chips, varför han valde att kasta in handduken 80 bast gammal. Alltså, han har ju inte haft en enkel säsong.
Nej, verkligen inte. Men vi ska han prata mer om... Inte,
han kommer väl ändå inte vara saknad, va?
Det verkar väl inte så, va?
Jag har haft rätt svårt för honom efter hans... jag vet att jag har nämnt det förut i podcasten och inte meningen och snöa in på det, men... hans oerhört översittaruttalande när någon supporter frågade på en supporterträff om Stan Kroenke skulle kunna tänka och presentera lite av sina idéer och visioner för klubben efter att han hade gjort en intervju med någon av de brittiska tidningarna, när Sir Chips ställde upp och tillrättavisade supporten och sa att om supporten ville veta någonting om Stan Kroenkes vision så behövde han inte fråga Stan Kroenke i person, utan han kunde minsann läsa intervjun i tidningen.
Ja, alltså jag tycker ju det mest revolutionerande med att han har lämnat är ju faktiskt att de antagligen inte kommer tillsätta någon ny ordförande. Det är lite speciellt, eller det är ju en ny liksom väg för Arsenal att gå. Så kan jag väl hålla med om att han har inte gjort något jättestort intryck på mig, så att han kommer inte vara saknad så direkt för mig personligen.
Men det är ju också så nu när vi pratar, vi ska snart gå vidare här, men när vi pratar om det, så om man säger Kroenke, de behöver ju inte ha en ordförande. De två, eller liksom Kroenke äger ju Arsenal, de kan ju bara skicka finger till alla i styrelsen och säga jag skiter i er och vi gör precis som vi vill. Så styrelsen har ju blivit lite överflödig med tanke på det här ägarskapet som nu är.
Ja, nej men så har det väl varit. Och sen tror inte jag, eller det intrycket jag har fått när man liksom har läst mycket om det och så där, är väl att varken Stan eller Josh vill riktigt ta på sig den rollen. Alltså de gillar att hålla lite lägre profil och känner sig nog ganska nöjda med det teamet de har satt ihop nu liksom bakom kulisserna med Edu och Raul och inte minst alltså Per Mertesacker och sådär liksom hela gänget. Så att jag tror de är ganska nöjda med att kunna vara så mycket som möjligt i USA och sen så liksom överlämna ganska mycket av ansvaret då på andra.
Just det. Och sen visa sig när det händer någonting bra. Typ när man signar Pepe så kan Josh Kroenke komma fram och säga i en intervju: "Yeah, I would say you can be excited." Och sen ett halvår senare så brinner skeppet som fan. Men du, innan vi ska ju... Jag och Oskar, så där, vi känner ju dig, Frida, för jag har ju lyssnat på dina poddar och läst dina artiklar och sådär i åratal. Men om det är någon som... Och det här tror ju inte jag, för lyssnar man på vår podd så lyssnar man ju säkert på dig liksom. Men är det någon som mot förmodan inte känner till dig, så tänkte jag och Oskar ta en liten temp, en Arsenal-temp på dig så att säga. Det brukar vi alltid göra med gäster, med våra introfrågor, så man lär känna dig ur ett Arsenal-perspektiv. Nu är ju inte du ett Arsenal-fan, men i och med att du ändå bor i London, du liksom har ju nästan säsongskort på Emirates så ofta du är där. Och så. Så vi tänkte ändå liksom kolla lite Arsenal-tempen på dig, om det känns okej.
Okay. Mm, ja, men spännande. Absolut. Ja. Kör på.
Och det här brukar vi göra tillsammans, Oskar. Men idag så fick jag feeling att det här, idag är din dag, Oskar. Så kör frågorna du, och så flikar jag in om jag kommer på någon lustig följdfråga.
Stort ansvar. I vanliga fall så handlar ju frågorna framförallt om hur folk har blivit Arsenal-fans. Så en av de första frågorna brukar ju vara: när, hur och varför Arsenal? Men jag har modifierat den här frågan nu, så när, hur och varför journalistyrket?
Ja, men det är som vanligt liksom ganska klyschig historia från när man var liten. Jag har alltid velat bli sportjournalist eller fotbollsjournalist framförallt, så länge jag kan minnas i princip. Och anledningen till det är väl, ja, ett, att jag älskar fotboll såklart, men också att jag älskar att skriva, älskar böcker, alltså läsa, alltså själva den, ja, alltså allt sådant egentligen. Och är ganska kreativ också, så att det var ju fascinerande att det fanns ett yrke som kunde kombinera båda de här grejerna, och på den vägen har det varit lite att man har försökt att liksom välja vägar i livet som skulle gynna den här typen av karriär. Jag får väldigt mycket frågor om det där, alltså hur får man jobb på Sportbladet, eller hur får man den och den rollen? Och alltså, det är ganska omöjligt att svara, för att det finns så många olika vägar. Men jag tror väl väldigt mycket på att har man ett mål så kommer man dit på något sätt. Och just journalistyrket är väldigt sådär att man kan ta, liksom, det finns en miljard olika sorters vägar man kan ta för att ta sig dit.
Minns du din första Arsenal-text som du skrev som journalist?
Nej, det gör jag inte alls. Det borde ju rimligtvis, alltså det kan ju ha varit när jag jobbade på Fotbollskanalen, så kan ju, eller jag borde, det har väl förstås skrivit någonting om Arsenal då redan. Men nej, jag kan inte minnas det så.
Som jag säger att din första artikel var att Arsenal är världens bästa lag, då kan du varken bekräfta eller dementera alltså.
Det vore ju otroligt märkligt om jag har sett den rubriken som började som sportjournalist efter 2016, men absolut, det hade varit lite
möjligheten finns.
Ja, men absolut. Ja.
Jag vill inte vara den som är den filmen, men om hon började som sportjournalist 2016, skulle inte säga att det var väl inte ett av våra vassaste år.
Nej, men säg så här, nej, det var det ju inte, men säg så här, alltså det ligger inte i troféerna, utan det ligger i andan och sättet att vara. Jag vet inte, kör nästa fråga istället, Oskar.
Ja, den här frågan brukar vi också alltid ställa, och det är favorit Arsenal-spelare nu och då, och det ska bli spännande att höra från någon som är mer neutral än våra vanliga gäster brukar vara.
Ja, gud vad spännande. Alltså jag har ju fått upp ögonen mycket för de unga spelarna såklart under den gångna säsongen nu. Martinelli inte minst, och Saka. Det är väl de två som liksom, det är ingen överraskning direkt att de två liksom har, men det var redan från början, alltså redan första matchen jag såg med de respektive, alltså redan där så kände man att det här är någonting väldigt speciellt över dem, och det är alltid kul att se unga spelare komma fram. Sen är jag en Jag gillar ju alltså Bejerin väldigt mycket som människa framförallt. Alltså just på sättet han är ganska unik för att vara fotbollsspelare. Just i, nej men att han är vegan sedan många år tillbaka och han vågar liksom ta ställning politiskt. Och, han verkar bara vara en jävligt vettig kille och det är oerhört uppfriskande att det
ja,
finns några sådana kvar. Sen är jag svag för att han är ju den, han måste ju vara världens mest engelska spanjor också.
100%.
Ja, alltså fantastisk dialekt alltså, engelsk dialekt. Alltså det är sanslöst att en spanjor kan prata så bra engelska. Så att, nej, han är fascinerande. Och sen om man tar någon från förr då så, jag är ju... På sistone, alltså det är kanske inte den spelaren man väljer först och främst, men jag gillar ju Pires alltså. Jag tycker att han är lite, det, tycker man glömmer bort honom lite. Han spelar i så bra lag att man tänker inte på att han fanns också och att han var jävligt bra. Så honom håller jag högt.
På det vanligaste svaret på så här, när vi har gäster som ska svara på favoritspelare då, alltså förr i tiden, då är det oftast Bergkamp och Henry. Men jag tror som du säger att så här, om man går ner lite grann på allas listor så finns Perez med där någonstans. Han är kanske inte ett eller tvåa, men han är ju med där. Han är så jävla otrolig spelare var han. Och det är lätt att glömma det om man fokuserar på Bergkamp och Henry. Vera kanske till exempel. Men han var ju fantastiskt bra, Robert Perez.
Ja, men det blir ju lite så. Alltså, det är samma, jag pratade med min pappa för några veckor sedan om Barcelona, anno liksom, Guardiola-tiden. Och han sa liksom, Xavi sa, fy fan vad bra han var. Och jag bara, ja, det är väl klart, alltså, det var ju din självklarhet att Xavi var fantastiskt bra. Men man kanske glömde bort det lite för att han hade så många andra bra spelare omkring sig. Så det blir ju mycket så att det kanske är ett senare tillfälle som man tänker att jävlar, alltså, det var en riktigt bra spelare.
Ja, det kan vara så att vissa spelare liksom mognar och storheten kommer först i efterhand när man inser att shit, pomfrit. Ja, intressant. Du, Oskar, har du någon mer fråga? Du kan blåsa iväg.
Ja, sen så blir man ju lite, nu när du nämnde press så blir man ju ändå, då vill man ändå ställa följdfrågan. Om du har sprungit på Pires någon gång. För han bor ju nämligen på Arsenals träningsanläggning. Och är ju allting kring Arsenal. Så man, det känns ju som att chansen att springa på Pires är rätt stor.
Ja, jag har sett honom i pressrummet faktiskt på The Emirates. För jag tror han jobbar för någon fransk. Det kan ju inte vara TV-kanal. För jag känner dem lite halvt som jobbar där. Och jag har liksom inte sett honom med det gänget. Så att jag tror att det kan vara så här RMC heter det väl. Eller någonting sånt. Alltså någon typ av fransk kanal. Så att jag har sett honom på håll. Jag har inte gått fram och hälsat eller så. Men det kanske kommer någon gång.
Ja, det tycker jag absolut. Hälsa från oss då, för fan.
Ja, det ska jag göra.
Ja, den sista frågan som jag hade skrivit upp, som jag också brukar ställa ibland, är ditt bästa Arsenal-minne. Det ska också bli spännande att höra från någon som är mer neutral. Det har jag ändå varit på Emirates och jobbat rätt många gånger, så jag tänker mig att kanske ha ett jobbminne som kommer upp då. Säg inte Östersund.
Ja. Nej, jag har kommit över den matchen. Nej, men det är väl... jag hade svårt så här på uppstuds egentligen. Men alltså, dels så kommer ju alltid liksom, alltså om man nu ska få in Östersund på något sätt, så var det ju speciellt att se Fredrik Ljungberg bredvid Graham Potter när de möttes här. Det gick ju inte sådär jättebra för Arsenal i den matchen. Men det var oerhört en speciell känsla att se dem stå där bredvid varandra. Alltså dels med tanke på att man har, ja, men att Fredrik Ljungberg är den han är, men också att man har följt Graham så himla länge också. Det är på något sätt jävligt häftigt bara att det kan gå så snabbt ändå, alltså i svängarna. Sen gillar jag ju matchen mot Chelsea den var ju någonting. Det var en sån där match, alltså Arsenal Chelsea på Emirates. Det var ju en sån där match där man liksom satt och ja, men där fotboll bara är jävligt kul. Det är klart att det inte var kul för Arsenal-supporterna, men det var kul på så vis att det liksom tog en så jävla usväng, alltså hela matchbilden och sådär med Lampard liksom, som fick göra något genidrag där eftersom att han var så pressad och, nej. Alltså det är flera, alltså Granit Xhaka, jag vill ju nämna det också när han liksom drämde kaptensbindeln i marken, men jag känner att det är bara en massa negativa.
Men om jag inte för att lägga svaren i din mun, Frida, men du var ju ändå på Wengers sista hemmamatch, va? Live.
Ja, det var jag. Den kan jag säga.
Ja. Och den var ju du också på, Oskar. Så där delar ni ju ett minne. Det är ju en milstolpe i sig. Det förstår jag. Vad måste ha varit mäktigt som fasiken.
Ja, och det var ju kul också för att sen efteråt liksom, så var det någon liten... Ja men så liksom i under hans presskonferens, så den blev ju väldigt speciell, och du vet, de lämnade över något sorts vin där till honom. Och sen fick jag höra att han inte dricker vin, eller var det någon som sa det bara i förbifarten. Jag vet inte om det är sant, alltså det kan ju inte stämma att en fransman inte dricker vin.
Nej, precis, här generaliserar vi som tusan. Ja. Han dricker vin, han har, Oskar, nu får du rätta mig om jag har fel, men han har ju som tradition, Wenger, efter matcher så bjuder han ju in motståndarcoachen på ett glas rött. Händer ju mer än en gång, om man säger så.
Tycker det vore väldigt konstigt om liksom John Cross hade lämnat över en flaska vin och sen så dricker han inte vin. Det var jättemärkligt. Ja, men så det var fint förstås. Det var väldigt... ja, alla stod och var lite rörda och hade tårar i ögonen. Så att, ja.
Ja, men fint, fint. Vad bra, då känner vi dig lite grann ur Arsenal-glasögon, så att säga. Då ska vi gå vidare lite grann med och prata, vad ska vi säga? Vi ska prata lite grann om nuläget och den här, är det 2 månader som har varit? Du, Frida, du bor ju i London som sagt. Du har lite grann varit mitt i stormens öga gällande Arsenal och Premier League och så där, hur det utvecklats. Jag... En lekman i en lägenhet på Hisingen, Göteborg, kanske har en annan bild hur det här har gått till. Så jag tänkte så här, vi tar en recap från när liksom coronauppehållet inom situationstecken börja fram tills nu. Så ska vi se hur våra olika 2 verkligheter stämmer överens.
Ja, okay. Egentligen så finns det ju en Arsenal-koppling.
Jag tänkte att jag drar min historia först och så får vi se om du stämmer.
Ja,
det börjar så här. Corona närmar sig. Premier League och England tänker, äsch då, keep calm and carry on som vanligt. Arteta blir sjuk. Premier League och Arsenal tänker, oh no, not this pretty man with his pretty face. Ställ in allting. Avboka allt från och med nu. Boom, ställer in. Sen börjar alla trixa med toarullar, helt oproviserat. Sen blir det prat om lönesänkningar. Sen blir det inte prat om lönesänkningar. Sen säger Arteta, nu ska vi ha lönesänkningar. Och sen säger Özil, fuck you, you ain't getting my money. Jag ska inte ha någon lönesänkning. Och sen börjar Pepe spela fotboll i en park med massa barn. Då tänker Arteta och Arsenal, det kanske är bra om vi börjar träna igen så det inte händer någon skada här. Så när kommer någon unge och rycker Pepe i benet. Han har ju så liksom smala ben också, som blir så lätt skadad om sina ben. Och sen kommer Arsenal på att, holy smoke, vi har ju kontrakt på Saka och Aubameyang som ska förlängas mitt i det här. Hur ska vi då ta oss till? Och sen tänker Premier League att nu kanske det är dags att spela lite fotboll igen, så vi bestämmer ett datum. Det är tidslinjen från mitt perspektiv. Hur mycket av det här känner du igen?
Jag känner ju förstås igen allt. Men det är ju... Det är ju utifrån en klubbs perspektiv, får man ju lugnt säga. Det har ju varit, men å andra sidan...
En humoristisk tolkning också, tänkte jag.
Ja, men precis. Sen får du ju in den här, alltså att hur diskussionen har gått, ganska träffsäkert i och med att det liksom verkligen har pendlat fram och tillbaka kring vad som har varit viktigt. Och det som jag har lagt märke till är ju att medan i Sverige så har liksom dialogen mest varit att ja men gud, alltså allsvenskan måste komma igång nu. Varför kommer den inte igång? Varför kommer den inte igång? Medan här har det varit mer typ liksom, nej men ta det lugnt. Varför ska vi dra igång det? Det är farligt. Folk dör. Alltså att det har varit mer fokus på det här borta. Och sen givetvis på de då som har brutit mot lockdown. Alltså det har ju varit en den liksom mest, alltså, jag vet inte hur mycket energi som har gått åt till att folk ska tycka och tänka kring folk som liksom, ja, ordna någon hemmafest och sådär fast man inte får. Men det är ju sånt man fokuserar på här borta. Alltså sånt är viktigt för dem, att man ska följa regler och sådär. Och gör man inte det, då blir det liksom hus i helvete.
Det verkar vara en annan klubb i norra London som inte riktigt förstod det här med lockdown.
Nej, jag tror inte särskilt regeringen, jag tror inte han förstår det än idag.
Nej.
Alltså vad det är som gäller. Vilket är ganska humoristiskt, för med tanke på vad han har gjort, alltså om vi tänker på allt han har gjort tidigare, liksom, ja, vad han satt och sa om Laurent Blanc och ja, Zlatan fick sig väl också en känga någon gång väl, och sådär, så är ju detta ingenting som han har gjort. Att han liksom har bjudit hem en frisör till sitt hem och klippt sig är ju inte. Alltså han måste ju tycka att detta är jättemärkligt, att det får så mycket uppmärksamhet när han har sysslat
Ja,
med så mycket
visst.
annat.
Ja.
Men,
Nej,
så är det.
det är komiskt. Men nu är vi ju då i att nu jävlar drar vi igång igen, Oskar och Frida. Det är 2 veckor kvar. Låt festen börja. Jag och Oskar pratade om det tidigare i podden. Vi har inte ställt in våra öl på kylningen. Frida, har du langat in dina bärs på kylning 2 veckor innan?
Nej, jag känner att jag
Nej.
måste vara ganska klar i skallen, tror jag, när jag ska se den matchen. För jag antar att jag kommer att skriva någonting om den också, eftersom att det är ett ganska speciellt möte. Så jag behöver vara ganska klar, tror
Just det, du gör ju det här for a living till skillnad mot oss lekmän. Det är ju sant. Men dina tankar om att det drar igång då, vad tänker vi? Det är som sagt, det är 2 veckor kvar, mycket kan hända, mycket står på spel. Vad tänker du om Arsenal? Hur deras... dumt att prata
Ja.
odds, men liksom, dina tankar kring det hela säsongen som har varit. Vi ligger ju nia och det ser ju inte jättebra ut, men vad tänker du? Kan det bli ett uppsving eller ännu ett nedsving?
Jag vet faktiskt inte vad jag tänker just nu. Det ska bli spännande sen när det väl drar igång, alltså vilken typ av känslor man har i kroppen då, framförallt hur det kommer se ut på planen. För att just nu har man ingen aning. Alltså det är ju som efter sommaruppehåll lite grann. Alltså det ska dra igång och när det är premiär och man vet ingenting i princip. Och sen sätter det sig efter ett par veckor, så ser man att ja, men den klubben har försämrats och den har blivit mycket bättre och den är precis likadan som den har varit hela tiden. I Arsenals fall så är det ju precis som du säger, att det är så mycket runt omkring som är oklart just nu, och inte minst det med Aubameyang, som Arteta vill behålla liksom jättemycket, och
Ja.
jag tror inte att det är omöjligt att han stannar och förlänger heller, men då måste man ju lösa det med pengar, och man måste ju framförallt släppa någon annan spelare då för att täcka upp. Och sen har vi David Luiz-situationen också som
Just
behövs
det.
lösas. Han kommer inte kunna ha samma lön om han ska stanna kvar. Det verkar väl dock som att han kommer att stanna kvar nu i trots allt. Så att det finns att ordna liksom på den sidan. Det är egentligen den sidan som jag tycker är mest osäker. Alltså jag har ju, alltså jag vet inte hur många gånger jag har sagt det, men jag tror ju liksom, har fullt förtroende för Arteta och att han gör det som är bäst för klubben. Jag tror också att spelarna har väldigt, väldigt stor respekt för honom, långt större än vad de någonsin hade för Emery. Men det är
Ja,
mycket
gud
annat
ja.
som ska funka.
Ja. Nej, men för det tänker jag också. Det är som sagt hur man tänker kring den här restarten. Vill Arteta bara nu jävlar all guns blazing och så kör vi och satsar och hoppas på det bästa. Och liksom kör Aubameyang bla 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 bara satsa allt framåt. Eller tänker han så här, Aubameyang kommer sticka. Det är ingen idé att jag ens spelar honom. Varför ska han typ, han kommer ju ge typ 60% om han spelar och ändå ska han till en ny klubb sen. Är det lika bra att jag börjar satsa helt nytt? För jag har absolut ingenting att förlora, kanske han tänker. Och så bara kör han typ Martinelli, Nelson, Saka, Willock och bara så här. Nu börjar jag om helt från början. Jag har inget att förlora. Nu tutar vi och kör. Eller det, och det vet ju ingen. Det går ju bara enbart att spekulera i.
Ja, alltså det tror jag ju inte. Ska han liksom övertyga honom om att stanna kvar, så är inte det någon speciellt bra strategi.
Sätt honom på bänken.
Nej, alltså,
Nej.
och som sagt, han vill ju mönstra det starkaste laget. Det vill man
Ja.
ju alltid som tränare. I Emerys fall så var det ju ganska tydligt att det var andra grejer som liksom rubbade själva kemin där, med tanke på Özil och ja, Xhaka senare också. Men det
Kan ha
blev
varit en
väldigt
fråga om
tydligt.
IQ också.
Ja, men sen blev det väldigt tydligt när liksom först Ljungberg liksom plocka tillbaka dem och sen så blir de kvar. Och sen så nu Xhaka, liksom, nu kan man inte säga att han ska lämna. Liksom. När det var så, det kändes så självklart i december att han kommer inte bli kvar. Så att nej, jag tror definitivt att Arteta vill spela det starkaste laget. Och som sagt, att förlora Aubameyang vore ju alltså otroligt tufft med tanke på att man kan inte ersätta honom med en lika bra spelare. Vem skulle det vara i så fall?
Och då tänker man i Aubameyangs vinkel eller andra klubbars perspektiv, vem kan ens köpa? Eller nu köpa för att, eller köpa Aubameyang, för det är inga klubbar som har pengar, det är inga klubbar som kan betala hans lön. Då kanske det är lika bra för Aubameyang att ändå stanna kvar, för det kommer ju kanske inte finnas många andra alternativ. Skillnaden är om allt hade varit inom situationstecken som vanligt. Då hade ju Auba kunnat bara vraka och välja bland toppklubbar i Europa. Men nu är ju inte situationen riktigt så.
Nej, och sen är han ju 30 år gammal också. Så att, och det spelar ju såklart in. Alltså jag skulle kunna tänka mig att typ, alltså PSG hade ju kunnat köpa honom. De har ju fortfarande pengar. Det finns ju alltså några enstaka klubbar som såklart har tillräckligt med ekonomiska krafter för att säkra honom. Men ja, absolut, alltså, coronan har nu kommit i lite, alltså har ni fört någonting positivt med sig på så sätt att det kommer inte finnas lika många spekulanter som det annars hade gjort. Så att det talar ju förstås för att han stannar. Och jag tror också att, eller ganska säker på att Arteta, att han är installerad där, talar också för att han kommer stanna. Hade Emery varit kvar, då tror jag att han hade stuckit.
Ja, det är jag nog hade Emery varit kvar, då hade nog halva laget stuckit. Det vågar jag nog sticka ut. Jag behöver inte ens sticka ut hakan och säga det. Det är just, it's just facts.
Ja.
Innan vi ska runda av, för Frida, vi ska inte hålla dig allt för länge till. Så Oskar, du hade lite funderingar om de... Vi har pratat lite grann om de unga, nya spelarna. Men Oskar, du hade lite funderingar om ja, åsikter och liksom perspektiv på dem.
Ja... Nej, men du har ju fått följa dem på nära håll den här säsongen, och det ska bli kul att se nu, tycker jag. De kommer kanske få ännu mer förtroende nu om vi har ju, det känns ju ändå som att Arsenal har en bra grupp med unga spelare som man kan släppa fram nu, och då kanske de får ännu mer förtroende. Jag själv ser fram emot hur det ska bli nu. Eller det är en fråga, rättare sagt, kommer Premier League ha fler byten på bänken nu? Kommer man ha en större bänk nu? Vet du för det?
Alltså jag vet inte om trupp, alltså antagligen kommer man ju ha alltså lika många byten i alla fall som Bundesliga, att man kör med 5 byten istället. Det antar jag. Så det är väl mycket möjligt då att trupperna kommer vara större också. Men jag kan inte svära på det, för det är mycket av de detaljerna som inte är alltså fastställda än. De ska ha något nytt möte imorgon, tror jag, där det ska tas liksom flera andra beslut, bland annat då om man ska spela på neutrala planer och sådär. Så det är mycket som är oklart fortfarande, så jag kan inte riktigt svara på det.
Så med andra ord så kan den här podden imorgon vara helt out of date, oaktuell. Alltså vår timing, Oscar, den strikes again.
Ja, det kommer nog vara flera möten, så att det
okay.
Ja, det kommer nog filas på det ganska mycket, alltså ända fram till start, så att det är svårt att säga just nu.
Men som du säger, Oskar, förlåt Oskar, fortsätt, jag ska inte avbryta.
Ja, nej, jag tänkte bara att jag försökte kolla lite ur skadehistorik synpunkt. Det är lite svårt att få en bra grepp eftersom det kommer att ha gått lite mer än 3 månader från att vi skulle möta City till att vi faktiskt möter City. Men jag tänker ju att förhoppningsvis är ju en Kieran Tierney ganska skadefri och redo och kanske i hyfsad form för att börja spela nu. Det känns som att det kan gynna Arsenal i den formen att de får tillbaka vissa spelare som... Torreira har ju varit skadad också, han kanske också har en chans att komma tillbaka nu. För Arsenals skadeläge känns det ju positivt, tycker jag i alla fall.
Alltså jag precis, jag har också läst det att Tierney, att han ska vara redo, i alla fall att han är med och tränar och sådär, så att det finns möjlighet att han kan spela. I Toreras fall så vet jag inte, det var ju en betydligt allvarligare skada på honom egentligen, så att det var väl ankeln där som bröts, alltså liksom ett benbrott är ju alltid svårare än som i Tiernys fall var liksom bara en axelskada. Så att sen är det väl liksom Holding och Chambers egentligen då som man. Och sen i och för sig Kolasinac också, jag vet inte riktigt hur han är väl också fit for fight igen, antagligen var väl en axelskada på honom också. Så ja, men jag tycker ju att det finns fler, det finns andra lag som tjänar betydligt mer på det, eller som har tjänat betydligt mer på det här uppehållet än Arsenal. Alltså Tottenham är ju egentligen det bästa exemplet på ett lag som verkligen liksom har gynnats av det här. José Mourinho, han hade verkligen tur på det sättet. Och samma sak egentligen med Manchester United. Nu gick ju de väldigt bra alltså, innan pausen, men nu har de ju fått tillbaka Marcus Rashford, också Pogba inte minst som tränare igen, så att nej, det är ju såklart, det för ju någonting gott med sig att spelarna får vila också. Det är inte enbart dåligt.
Nej, det är klart. Det ska bli väldigt i alla fall, väldigt spännande att se och väldigt roligt att det drar igång igen. Måste man ju lov att säga. Och Frida, jag tänker så här att vi får tacka för tiden vi fick av dig.
Ja, tack själv. Det blev kort men koncist.
Ja, vi får helt enkelt se till att höras igen när säsongen återupptas.
Ja, men absolut.
Får vi se hur läget är då. Och ni som har lyssnat, vill ni lyssna mer på Frida så är det ju då Sillypodden som gäller. Eller jag antar nu Frida att Sportbladets Premier League-podcast kommer ratta igång igen.
Jag hoppas det. Jag saknar att götta ner mig i bara Premier League. Så att förhoppningsvis så kommer vi igång så småningom.
Sån där annan jävla fotboll som Bundesliga och Serie A. Alltså ärligt talat, vem bryr sig?
Ja,
så det hoppas vi. Och ni kan självklart följa henne på Twitter också där det är @Frida Fagerlund. Då sa Frida, tusen tack för att vi fick låna lite tid av dig och ha en fortsatt trevlig eftermiddag och kväll.
Ja, tack detsamma.
Ja, det var alltså Frida Fagerlund från Sportbladet, från Sillypodden, från Sportbladets Premier League-podcast och så vidare och så vidare och så vidare. Det var alla gött det där, Oskar?
Ja, absolut. Kort och koncist.
Ja, men det är bra. Det är ändå 2 veckor kvar, men det är mycket kvar som kan hända. Så förhoppningsvis så kommer det upp nya saker att prata om längre fram.
Ja, det finns ju till exempel ingen arena vart vi ska spela än. Det är ju inte klart.
Och det är ju spännande.
Ja, nej, inte för att det spelar så stor roll när det inte är publik, men bara en sån sak.
Alltså jag tycker den här idén som många har kommit på, alltså så här, nu när det inte är någon publik, varför måste man då spela inför tomma läktare på 60 000? Alltså då kan man ju lika gärna spela på typ Boreham Woods Arena eller typ Ängavallen eller något sånt där.
Du tror inte det skiljer sig lite på gräsmattan på Emirates Stadium och på Boreham Woods?
Där har eventuellt. Du i och för sig en poäng. Men alltså Borenwood kanske är att ta i. Men alltså man behöver ju inte. Däremot så har du läst det senaste nu?
Nej.
Angående Arsenal, att Arsenal har tagit kontakt med danska ligan om det här med att sätta upp film eller vad säger tv-skärmar på läktaren där man där liksom man kan ringa in med ett Zoom-samtal. Så har man sitt ansikte med på läktaren. Det var ju någon dansk klubb som hade gjort det. Det var ju svinballt ju.
Ja. Jag hoppas ju efter att ha kollat. Jag vet inte hur mycket du har hunnit kolla. Har du kollat någon fotboll överhuvudtaget? Jag har inte hunnit fråga det än.
Jo, men jag kollar Bundesliga faktiskt en hel del.
Ja, okej. Okay. Ja, nej, för jag kollade bara första matchen här på Bundesliga. Men jag tyckte det var lite irriterande att mickarna verkar ju stå lika högt som de gjorde när man har publik. Jag gillar inte riktigt det här eko som blev på arenan.
Nej, kanske inte. Men
jag tyckte den här. Ja, den kanske här har blivit bättre.
Jag har nog vant mig, för jag har faktiskt kollat på en del Bundesliga-matcher. Och första matchen att kolla på, då tyckte jag så här, oh, herregud, de spelar ju i en kyrka, för fan vad det ekar. Men sen kanske är att jag har vant mig, eller att de liksom har fixat det med, eftersom matchen har spelats, att de har liksom hittat ett ljud som passar dem bättre.
Äntligen kommer de öppna hörnen på Emirates till någon nytta. Det blir inget eko.
Ja.
Skämt åsido. Men nej, men eftersom man pratar ju om det med stämningen på Emirates, att det är svårt eftersom det är öppet i hörnerna, så att ljudet går ut i hörnerna. Så det kanske kommer bra till pass nu att vi inte har, eller att vi har öppna hörn. Det vart värre om man spelade på Wembley som har stängda hörn. Jag har ju gått en stadium tour där en gång. Där ekar det rätt bra, men om det är tomt kan man väl säga.
På Wembley?
Ja.
Aha, har du gått stadium tour där? Häftigt.
Ja.
Ja, men det får vi se. Jag tyckte idén med tv-skärmarna där var jävligt fräck, måste jag faktiskt ärligt säga. Du, Oskar, jag måste...
Det kommit...
Eller måste jag inte, men jag borde... Va?
Ja, nej, jag bara snabbt. Det har kommit lite andra nyheter också. Inte bara Premier League.
Ja, men kör då. Min städning kan vänta.
Ja. Du tycker inte det är kul att städa ändå. Du tycker det är roligare att prata Arsenal ändå. Ja. Nej, men det har ju kommit lite nyheter om FA-cupen. Att FA-cupfinalen ska spelas 1 augusti, va? Eller var det 3 augusti?
Början augusti. Nu när du är tveksam så blev jag också tveksam. Men jag tror 1 augusti är datumet, va?
Det känns... Jo, 1 augusti.
Ja.
Ja, så att... men det var kul att det verkar som att FA-cupen kan bli av i alla fall också. Vi är ju ändå kvar i FA-cupen.
Ja, visst. Alltså FA-cupen, man kan ju skratta åt oss att vi är nya i ligan och sådär. Och det är ju under all kritik, givetvis. Den här säsongen har inte varit bra. Men hoppet om FA-cupen lever ju faktiskt fortfarande. Så är det.
Det verkar som att preliminära datumet att möta Sheffield United nu är 27 eller 28 juni.
Okej.
Okay. I FA-cupen.
Ja. Det kommer vara så mycket fotboll i sommar. Det här kommer vara den sommaren jag kommer vara blekast i hela mitt liv, tror jag.
Ja, det blir spännande. Tror du de lägger finalen på Sutton Uniteds arena då istället för på Wembley? Om du kommer ihåg Sutton United.
Hjälp, Sutton United?
Det var ju...
Borde jag minnas det?
Pajätan.
Ja. Men hette de Sutton United?
Sutton.
Aha. Ja, det hette de, ja, just det. Och sen mötte vi Lincoln i omgången efter, som också är ett sånt här benagäng. Så var det. Pajätan. Ja, det är klart som fan jag kommer ihåg Pajätan.
Gunner Green Lane.
Sicken legend. Ja, det var ju faktiskt från vår senaste FA-cup-vinst år, eller man ska säga, 2017.
Former Sutton United goalkeeper Wayne Shaw charged by FA over pie eating.
Ja. Åh, herregud, ja. Fan, those were the days. Vi vann med väl bara med 2-0 den matchen, va? Jag tror Walcott gjorde ett mål och kanske minns inte.
Jag kan googla upp här lite snabbt.
Ja, men gör det.
Arsenal
gör
vann det med 2-0. Lucas Perez gjorde mål i 26 minuten och Walcott gjorde mål i 55 minuten.
Åh, yes. Jag satte ändå resultat. Och sen vann vi mot Lincoln på hemmaplan med 5-0, tror jag, i omgången efter. För Sutton var ju på bortaplan då.
Ja.
Ja. Och då är målskyttarna, det minns jag inte. Det kan jag ärligt talat säga.
The Jeff spelade den matchen.
Gjorde han det?
Jajamän. På fan. Paulista, David Ospina.
Men vad ska jag gissa? Jag måste gissa en målskytt. Nu är den 5-0 vinst. Jag gissar på att Walcott gjorde mål igen.
Lincoln City. Arsenal var med 5-0. Vem gjorde första målet om inte Theo Walcott? Och sen gjorde Oliver Giroud mål. Sen gjorde Luke Waterfall självmål. Walcott.
Aha. Ja, det var Walcott.
Ja. Sen gjorde Luke Waterfall självmål. Och sen gjorde Alexis Sanchez mål. Och Sen gjorde Aaron Ramsey mål.
Mm. Ja, du ser. Fan, jag är ändå ganska nöjd över mina nördkunskaper. Men som sagt. Ja, tack, tack, tackar, tackar, tackar. Som sagt, det ska bli kul med FA-cupen också, för där lever ju hoppet.
Ja. Så får vi, det ska bli kul. Vi får, ja, jag fick ju nämna det förut här, men jag hoppas ju att vi får se Kieran Tierney här.
Mm.
Som startspelare. Han har vi inte fått se så mycket den här säsongen. Så att det vore ju kul att se honom. Fast det blir ju lite jobbigt nu. Vi har ju en annan favorit på den positionen. Kom på nu. Jag har nästan glömt nu när det har gått 3 månader.
Saka menar du?
Ja.
Ja. Men tror du, ja, ja, nu börjar det bli svårt för Tierney. Alltså, jag tänker så här. Saka har varit en bra vikarierande vänsterback. Men har man Tierney som är fullt frisk, då ska Tierney spela. Och Saka liksom får ta, försöka ta hans position längre fram i planen. Och det är inte så lätt, för där konkurrerar han ju med Aubameyang. Men då
ja,
kanske
man kan bänka Lacazette och så spela.
Det är ju just det, precis. Då kanske Aubameyang får ta steget in i mitten och så får Lacazette få lite konkurrens där. Så att jag tänker, är Tierney frisk och hel, då ska han spela vänsterback. Och så tackar man så mycket och lyfter på hatten för Saka för gott vikariat liksom.
Ska vi göra en snabb övning här? Bara spontant, första som kommer i huvudet. Vad ställer
okay,
vi
vänta,
upp
vänta. Nej, jag är inte redo än. Jag måste sätta mig. Nej, nu är jag redo.
Ja. Startelva den 17 juni mot City. Hur ställer Arsenal upp? Så ser vi hur många rätt vi får efter matchen. I mål.
Ja. Martinez i mål. Jag skojar bara. Leno i mål.
Yes.
Jag tror Bellerin högerback.
Ja.
Ja. Jag tror... ja, alltså spontant säger jag David Luiz och Pablo Mari i mittbackar.
Yes.
Ja, jag tror Tierney vänsterback.
Ja.
Så jag kommer säkert ha alla fel. Jag tror...
Xhaka.
Jag tror Xhaka Ceballos
med sin konstiga frisyr.
Jag älskar, alltså han är så jävla snygg, va, Ceballos med sin nya frippa.
Det tycker jag. Ja. Sen tror vi kanske på Özil eller?
Ja, fast jag tror inte det. Du, okej, okay, skriv ner Özil då. Och sen PP på högerkanten.
Ja.
Sen tror jag faktiskt Auba i mitten.
Ja, och då måste du vara Saka på vänster.
Ja, jag spontant skulle jag säga Martinelli, men ja, Saka Martinelli, det blir någon.
Vi måste välja. Men vi
säg du.
Nej,
då.
Då säger Saka, ja. Säger då.
Då säger vi Saka.
Ja, men det är Martinelli, han har också en ny frippa. Lite fluffigare frippa än vad han hade innan.
Ja, just det. Ja. Men Martinelli känns som att han bara inte har klippt sig. Medan Ceballos tänker så här, okej, okay, nu får jag inte klippa mig på ett tag. Nu ska jag rocka den här nya liksom rockstar-looken.
Så det är spännande att se vad som händer med Ceballos också.
Ja. Ja, för han är också en spelare som har växt under Arteta ju. Han spelade
ju. Ja, men hans lån
under...
går ju ut snart. Och...
Jag vet.
Det, inte
jag vet.
Råd och... det ryktas ju ändå om att Arsenal inte har en krona att spendera på transfers.
Nej.
Så det bästa som kan hända i sommar är att vi lånar in Felipe Coutinho då. Om vi Kia ska göra någon nytta. Det sjuka som kan hända nu. Tror du att Cedric Suarez kan göra ett framträdande i Arsenal? Detta fantastiska lån.
Det är jag helt övertygad om. Någon gång kommer han ju spela. För tänk dig, vi har 5 byten alla matcher som är kvar på säsongen. Det är ju alla i match otränade så att säga. Så det är ju klart, jag är helt övertygad om att vi kommer se Arsenals nya nummer 17 Cedric Suarez spela. Det är jag helt övertygad om.
Blev du också mörkrädd när du läste att det här köpet av David Luiz över ett år ska ha kostat 24 miljoner pund? Om vi skulle part ways med honom nu efter en säsong så kommer det att kostat oss 24 miljoner pund.
Jag vet, jag läste det också. Jag blev inte mörkrädd. Jag mest ryckte på axlarna och tänkte, jaha. Arsenal transfer business strikes again. Alltså vi är ju sämst på att göra transfer business. Så jag var inte förvånad. Jag var inte ingenting. Jag bara så här, jaha, ja, det är ju klart det ska vara så här. Och det är ju så här, det är den här sits. Nu är ju mycket tack vare corona-effekten på många klubbar och så där och så där. Men jag tänker på en annan grej som vi var lite inne och snuddade på med Frida, var ju att det är många spelare i Arsenal nu som har ett år kvar på kontraktet eller börjar närma sig. Och kollar man på vad Raul och så sa, och Vinay sa, att Arsenal måste ändra taktik. Är det någon spelare som närmar sig ett år kvar, då ska vi sälja eller skriva på nytt. Och kollar man, det är Saka, det är Aubameyang, det är Sokratis, det är Mustafi, det är Luis nu då. Alltså det är ju ett gäng som börjar närma sig ett år kvar, men ingenting händer.
Så är det. Ja, nej, det var deprimerande.
Ja. Men du, ska vi avsluta med något positivt istället? Det är ju som sagt 2 veckor kvar tills Arsenal och fotbollen drar igång igen. Och är man sugen på att komma ut och träffa lite folk då på rätt socialt avstånd och bla bla bla? Vart ska man komma då och kolla på Arsenal, Oskar?
Cheers pub på Vasa Victoriagatan. Jag vet inte vilket nummer, men
det. Går man till Vasa Victoriagatan, den gatan är inte stor, så hittar man Cheers pub och då hittar man ju också Arsenal i Göteborg. Så helt rätt. Om man inte kan hålla sig tills dess, Oskar, och känner att jag måste få kontakt med Arsenal i Göteborg, världens bästa gäng, vad gör man då?
Jag hade rekommenderat att skriva i forumet. Arsenal Göteborg forum. Bli medlem där och skriva där i forumet och ta kontakt med folk.
Då menar du forumet på Facebook?
Facebook.
Då, yes, yes, yes. Och om man inte har Facebook utan kanske andra sociala medier, vart kan man besöka oss då?
Arsenal GBG på Instagram och Twitter.
Det är korrekt.
Bra, inte bra. Helt ur form.
Nej. Och vill man besöka vår hemsida där man kan läsa om hur man blir medlem och sådär, för det kan man ju bli. Vart besöker man då?
arsenalgoteborg.se.
Det tycker jag man ska sitter.
Det tycker jag man ska göra, för att det finns ju, vi får göra lite reklam, för det finns nya, det finns några halsdukar kvar, va?
Vet ej, kanske.
Vore dumt om jag gjorde reklam för någonting som inte finns. Det finns i alla fall saker i webbutiken att inhandla. Fina kaffemuggar, vet jag att det finns. Och det ser ut som att det finns halsdukar upplagda i webbshoppen. Så om jag tar inte på mig något ansvar ifall webbshoppen inte är uppdaterad. Pins, och så finns det nyckelband.
Ja, korrekt. Min farsa var inne och beställde pins igår från hemsidan faktiskt. Så gör som min far, gå in och beställ pins.
Det finns Arsenal-flaggor. Och om man är väldigt sugen så kan man köpa en FA Cup-banner från FA Cup-finalen Arsenal-Chelsea 2017.
Varför har inte du den, Oskar, undrar jag spontant?
Det vet jag faktiskt inte. Jag undrar inte vad jag skulle ha den. Skulle du kunna ha den över tvn?
Ja. Jag tycker att den borde ju nästan skänkas till dig faktiskt.
Ja, får börja en crowdfunding.
Ja, det tycker jag definitivt.
Jag är ganska nöjd med min andra flagga annars.
Är det Arsenal Göteborg-flaggan du menar då?
Yes, flag on tour. Yes. Hoppas att den får ut och turnera snart igen.
Ja. Ja, det är ju en annan diskussion när man kanske kan åka över och kolla på lite boll. Men det tycker jag inte vi...
Du, nu ska jag vara väldigt ärlig med det här. Det innebär inte att min flagga inte kommer komma ut och turnera. Den kan turnera någon annanstans. Den behöver inte turnera till London.
Sant.
Denna flagga har turnerat på många ställen i världen. Den har... Mm. Vart har den varit? Den har varit i Texas och den har varit i Tyskland. Och den har varit Frankrike. Bröllop i Texas. Bara en sån sak.
Ja, bara en sån sak. Den har också varit i Östersund. Fast då var inte du där.
Nej, den har även varit i, som jag eller hårt blev påminn på Anfield nu när jag lyssnade på det här avsnittet som vi nämnde tidigare. Den har varit utanför Goodison Park. Den har varit på Upton Park. Ja. Den har varit
runt.
Världsvan och med många fina ölfläckar.
Ja.
Som din sambo inte uppskattade.
Min sambo?
När du hade med dig den hem och hon tyckte att den skulle hänga på
balkongen.
Nej, hon tyckte
det var lite äckligt att jag tog med en flagga som hade ölfläckar från 2014 på sig kvar. Men så är det. Så fort flaggan dammas av, då är det ölfläckar som dammas på, så att säga.
Ja.
All right.
Trevligt att prata med dig, Filip.
Detsamma. Skitkul att prata med dig. Tusen tack till alla er som har lyssnat. Och ja, då återstår det väl bara att säga oh to be a gooner.
Och hör gärna av er nu när ni har lyssnat. Om ni någon lyssnar. Ge oss en tumme upp eller någonting. Bekräfta att ni har lyssnat.
Det är lite grann, nu har vi på väg att avsluta, men jag ska bara säga så här. Att spela in en podd och skicka ut, det är lite grann som att skriva en flaggpost. Eller skriva flaskpost. Flaskpost. Att man skriver ett brev, lägger in en flaska och så kastar man ut i havet och säger jag har ingen aning om någon kommer läsa det här. Jag har ingen aning vem som kommer läsa det här. Det är lite samma med en podd. Man pratar, bara kastar ut det i World Wide Web och så vet man inte vem eller hur många som lyssnar. Så gör som Oskar säger, om ni lyssnar och tyckte det var bra så säg det, eller tyckte det var dåligt så får ni gärna säga det, så kan vi sitta här och skämmas, jag och Oskar eller något sånt. Så hör av er gärna.
Och stort tack för all positiv feedback på historiepodden, måste vi ändå passa på att säga.
Det är med. Ja, jättebra. Tusen tack till alla som lyssnar på den och kommer feedback. Jättebra. Just det. All right, nu säger jag det för andra gången. Tusen tack för att ni har lyssnat. O to be a gooner.